بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد vi har kommit fram till hadith Abdullah ibn Zayd som beskriver hur profeten alaihi salam tog nytt vatten för att stryka över sitt huvud. Vem läser? Båda haditherna. Vem läser? Varsågod, läs.
Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu sa att profeten sallallahu alaihi wasallam gavs 2/3 mud.
Nej, den efter.
Och han berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam såg att han såg profeten sallallahu alaihi wasallam ta annat vatten till att stryka sina öron än det han använt sitt huvud. Och muslim rapporterade hadithen med orden och han sallallahu alaihi wasallam strök över sitt huvud med annat vatten än det han hade använt i sina armar. Det var det också.
Ja. Taib. Här är en fråga i wudu. När man tvättat sina armar och man tar vatten för att stryka över huvudet. Nah. Är det wajib eller är det sunna? Alltså om en person tvättar armarna och inte tar nytt vatten utan använder resterna av vatten som finns kvar på armarna. Räcker det? Sheikh Albani rahmahullah nämner i hans ta'liqat på Subul Salam att det finns en hadith i Abi Dawud att profeten alaihissalam strök över sitt huvud med vattnet som var kvar på händerna. Alltså efter att ha tvättat händerna utan att ha nytt vatten. Och han nämner att den hadithen är hasan. Okej? Att ta nytt vatten för att stryka över huvudet är det som är sunna. Och det är det som han gjorde i vanliga fall. Okej? Och även när jag hörde idag Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad säger att om en person då stryker över huvudet med vattnet som är kvar på armarna utan att ha nytt vatten så är det korrekt. För att de är fuktiga. Och han uppfyller meningen av att stryka över sitt huvud. Okej? Okay? Så båda funkar. Att ta nytt vatten är det bästa. Eller att använda vattnet som är kvar på armarna funkar också som det då har berättats i denna hadith. Och den som författaren här säger mest autentiska hadithen är att profeten alaihissalam då strök över sitt huvud med nytt vatten, annat vatten än det som var kvar på armarna. Det är det som är mest autentiskt. Men om en person skulle stryka med vattnet som är kvar efter att ha tvättat händerna så är hans wudu korrekt. En annan fråga. Ska man ta nytt vatten för att stryka över öronen? Nej, det är det som nämns i första hadithen. Att profeten al-Islam tog nytt vatten för att stryka över sina öron. Alltså, tänk dig här, du tar vatten, stryker över huvudet. Och då för in fingrarna i öronen, stryker över öronen, som nämndes i tidigare hadith. Men, vad säger de att stryka över huvudet och sen ta nytt vatten för öronen? Det nämns här att den hadithen är shad, alltså den är udda. Den är inte autentisk. Wallahu alam. Men om en person gör det så är det okej. Okay. Alltså hans wudu är korrekt. Men sunna är att stryka vatten över öronen med samma vatten som man stryker över huvudet. Utan att ha nytt vatten. Och vissa ulema nämnde att om en person stryker över håret och händerna blir torra. Du har inget som helst vatten kvar. Så kan du ta nytt vatten till öronen. Okay? Men generellt, det räcker. Att samma vatten för huvudet som öronen. Okay? Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Vem läser? Abdallah. Masha, ahsant. Taib. I denna hadith så berättar Rasulullah alaihi salatu wasalam om dygden av denna umma, att de kommer att kallas och hämtas på domedagen, och de kommer då att lysa upp på platserna av wudu. Och det här har vi nämnt när vi talade om belöningen för att göra wudu i början på detta kapitel. Lite ord här, han säger inna ummati, min umma kommer att hämtas på domedagen. Umma, ulema nämner att ordet umma i Koranen och Sunnan refererar till två saker. Alltså samfund eller nation, samling av människor. Och de människor som profeten al-Islam sändes till delas upp i två kategorier då. Ummat da'wa och ummat istijaba. Ummat da'wa är alla, människor och jinner. Från hans tid fram till domedagen. Alla som kallas till att träda in i islam. Det är ummat da'wa. Okej? Okay? Så att de är också hans umma ur den aspekten, den språkliga benämningen. Och så har vi ummat istijaba. Den umman som besvarade hans kall till islam. De som accepterade islam. Och det är de som syftas på här i hadithen. De som kommer att få denna belöning. Okej? Okay? Så att ulema nämner dessa två definitioner av umma. Min umma kommer att hämtas, eller kommer komma på domedagen. Rorran. Och ordet rorr är det de vita märken som hästen har i ansiktet. Jag har sett en mörk häst eller brun häst som har som ett vitt märke i ansiktet. Det kallas på arabiska för rur. Och betyder i denna hadith då ljus i ansiktet. Att de som gör wudu kommer att komma på domedagen med ett upplyst ansikte. Muhajjal betyder det ljuset som hästen har på fötterna och benen. Eller vad kan man säga? Ja, på benen. Okej. Okay. Vilket symboliserar våra armar och våra fötter. Så hadithen bevisar då dygden av att göra wudu. Och han nämner Sheikh Bassam. Dygden av wudu och att wudu är en stark orsak till att uppnå den eviga lyckan. Och att spåren av wudu i detta liv på domedagen kommer att lämna ett ljus efter sig. Ett ljus i ansiktet och ett ljus på benen och armarna. Och han nämner också att den här egenskapen är unik för denna umma. En egenskap som kommer att särskilja på denna umma och resten av samfund. Som det har nämnts i flera hadither. Och då sahaba sa jag Rasulullah, hur kommer du känna igen ditt folk på domedagen? Då nämnde han just den här egenskapen att de kommer att ha upplysta ansikten och fötter och armar. Så till och med de som följt andra profeter kommer inte att ha denna, yani, vad kan man säga, belöning på domedagen. Minns ni att vi också pratade om en annan fråga? Att göra wudu inför bönen. Är det någonting som är unikt för muslimerna eller någonting som tidigare nationer har gjort? De har gjort det. Och vad var beviset på det? Vi nämnde bevis, två hadither. Hadith Sara radiyallahu anha, rahimahallah. Ibrahims fru, då Al-Jabbar ville våldföra sig på henne, så gjorde hon wudu. Och hon gjorde dua och salah att Allah skulle skydda henne. Och hadithen finns i Bukhari, så hon gjorde wudu. Den andra hadithen är hadith Juraij. Rahib, den mannen från Ben Israel som också gjorde wudu och gjorde salah. Så att de haditherna bevisar att tidigare umman också gjorde wudu. Okej? För vi nämnde att det fanns en åsikt som Ibn Taymiyyah höll att wudu är unikt för denna umma. Baserat på denna hadith. Wallahu alam. Men den korrekta åsikten är att de också gjort wudu. Och det som är unikt för denna umma är belöningen. Inte själva wudu, utan belöningen för wudu är unikt för denna umma. Wallahu alam.
Men det kan finnas ett sätt att
Det kan hända att det skilde sig i själva utförandet av wudu, Allah alam. Men att det nämns att de gjorde wudu. Hadithen bevisar också att människorna kommer att återuppstå på domedagen. Bekräftar återuppståndelsen. Haditherna bevisar också, eller hadithen, att det är inte bara människans själ som kommer att återuppstå utan också kroppen. För det är kroppen som kommer att komma med detta ljus på ansiktet och fötterna och armarna. Och som det också nämndes i hadithen, att människorna kommer på domedagen att återuppstå nakna, barfotna och icke omskurna. Vilket också bevisar att människornas kroppar, människorna kommer att ha fysiska kroppar på domedagen. Tayyib. Nu kommer vi till en annan viktig fråga. I denna hadith nämndes då att denna umma kommer att komma med detta ljus på domedagen. Och då nämndes det i hadithen att den av er som kan ska förlänga sitt ljus. Den av er som kan ska förlänga sitt ljus. Det vill säga han ska göra wudu högre upp. Okej. Okay. Och det här är en ihtilaf fråga. Yani när du gör wudu och du tvättar armarna. Du tvättar ju upp till armbågen. Men är det sunna? Är det tillåtet att göra wudu högre upp? Till dina biceps eller till armhålan. Och när du tvättar fötterna, tvättar vi upp till anklarna. Men är det tillåtet att tvätta upp till smalbenet? Det här är en fråga där ulema har ikhtilaf. Och det finns olika då åsikter i denna fråga. Och här nämns då att Abu Hanifa och Shafi'i och Ahmed är på åsikten att det är rekommenderat att göra wudu högre upp. Och det är då åsikten av majoriteten av ulema. Och de använder den här hadithen som bevis att den av er som kan förlänga sitt ljus ska förlänga det. Och Imam an-Nawawi säger ittafaqa ashabuna ala ghusli ma fawqa al-mirfaqayn wal-ka'bayn. Imam an-Nawawi säger att vårt folk är överens på att det är rekommenderat att tvätta det som är över armbågarna och över anklarna. När Imam an-Nawawi säger vårt folk ashabuna, vem menar han? Vilken madhab? La. Shafi'i, Imam Nawawi, han var Shafi'i. Så när han säger ashabuna så menar han Shafi'i. De är då överens på att det är rekommenderat att förlänga sin wudu. Den andra åsikten från Imam Malik och Ahlul Medina, att det inte är rekommenderat att tvätta mer än det som är fard. Och detta har också rapporterats från Imam Ahmed. Och vi nämnde Imam Ahmed i den förra åsikten. Men Imam Ahmed har ibland flera åsikter. Ibland ändrade han sina åsikter. Och detta finns också i Imam Shafi'is medhab. Gamla medhab och nya medhab. Att han ibland har två åsikter i en fråga. Då får man kolla vilken var den senaste åsikten. Så Imam Malik och en regering från Imam Ahmed att det inte är rekommenderat. Och detta är också åsikten av Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim och många av dagens lärda som Sheikh Mohammed Al-Sheikh, Sheikh Sa'di, Sheikh Bin Bas och så vidare. Och vad är då deras bevis? De säger att det här tillägget i hadithen, att den som kan förlänga sitt ljus ska förlänga det. Att det här inte är autentiskt berättat från profeten Muhammed a.s. utan det är Abu Hurairas åsikt. Det var Abu Hurairas uttalande. Vilket faktiskt är det som verkar vara mest korrekt. För det har nämnts från många av salaf att, eller ulema av hadith, att den här delen av hadithen är mudraj. Det vill säga, det är ett uttalande från Abu Huraira som har blandats ihop med hadithen. Det framgår inte att det är han som har sagt det, fast det är hans uttalande. Och det här är det som majoriteten av ulema håller att vara korrekt. Att det här uttalandet inte är från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. För samma hadith har berättats från 10 sahaba utan det här tillägget. 10 andra sahaba utan detta tillägg. Okej? Okay. Men Allahu alam, den första åsikten verkar ändå vara starkast, att det är tillåtet. Ett, varför sa Abu Huraira detta överhuvudtaget? Om det nu skulle vara fel. Och två, det finns en autentisk hadith i Sahih Muslim att Abu Huraira radiyallahu anhu gjorde wudu. Och en man stod bakom honom och han gjorde wudu upp till, eller adud, till, vad säger man, biceps. Och han gjorde wudu upp till smalbenet. Och så säger han efter wudu, jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam göra wudu på detta sätt. Och den här hadithen går inte bortförklara på något sätt. Den är klar och tydligt bevis på att det här är en sunna från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Vad beträffar ansiktet så går det inte att göra någonting mer. Alltså du kan inte tvätta det mer än vad som har nämnts. Du får inte sätta halsen och nacken. Och du ska inte börja tvätta håret eller någonting sånt. Utan när man talar om att tvätta extra så talar man om armarna och fötterna bara. Inte om själva ansiktet. Okej. Okay. Ett annat bevis som Abu Huraira också nämner är när han tvättade upp hit. Så sa han att muslimens smycken i paradiset kommer att nå platserna av wudu. Okay. Men just det starkaste argumentet att han då sa att jag har sett profeten Alisem göra wudu på detta sätt. Och det är då åsikten av el-jumhur, majoriteten av ulema, förutom el-malikiya. Och sen som vi nämnde Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim och vissa av el-muasirin, dagens ulema. Ja. Men som de då nämner att det är en sunna att göra ibland. Okej? Okay. Inte någonting som man alltid gör. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Vad är din bok? Tillfaller. Muttafaqun alayh. Ahsant. Läs nästa hadith också. Okej, och den hadithen finns av al-arba. Vi kommer tillbaka till det. Först hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi sallatu wasalam kan yu'jibuhu at-tayammun. Att Rasulullah alayhi sallatu wasalam tyckte om att börja med höger. Då han satte på sig skorna, kammade sig, renade sig och alla hans angelägenheter. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Nam. Den här hadithen bevisar att det är rekommenderat att börja med höger sida i de här sakerna som nämndes i hadithen. Och här nämndes tre exempel på vad man kan börja med höger och vad profeten alaihissalam tyckte om att börja med höger sida med. Och sen så sa hon i alla hans angelägenheter. Och han nämner Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah att det här uttalandet är generellt och har specifierats. Yani, det är inte så att profeten al-Islam tyckte om att börja med höger i exakt allting, 100% av alla saker. Utan det finns också att han använde vänster först i vissa angelägenheter som vi kommer att nämna. Men generellt, han tyckte om att börja med höger i allting gott. Så till exempel när man går in i toaletten, så går man in med vilken fot? Vänster. När man går ut från moskén går man ut med vänster. När man tvättar sig i toaletten tvättar man sig med vänster. Nej. Så att hadithen är generell med undantaget till dessa saker. Och han nämner också Sheikh Bassam att det här är en omfattande princip i vår religion, att det är rekommenderat att börja med höger i allting som är från takrim och tenzi, i allting som är att ära och att tenzi, yani, att upphöja och göra någonting nobelt eller fint eller någonting bra. Och motsatsen till det, i motsatsen till det så använder man då vänster. Så allting som är nobelt, fint, som är bra, börjar man med höger. Okej? Okay. Och det har också nämnts i till exempel hadithen om att ta och att ge. Att man ska ta och ge med höger hand. För shaitan tar och ger med vänster hand. Också hadithen om att äta och dricka med höger hand. Och också hadithen om att ta i hand, greppa någons hand när man hälsar, också detta är med höger och så vidare. Han nämner också från fawaida av denna hadith att våran religion lär oss att skydda oss från vad som skadar oss. Yani, när man särskiljer på händerna med det här sättet, att inte tvätta sig efter toalettbesök och sen äta med samma hand och så vidare, så skyddar man sig från många sjukdomar och bakterier och liknande saker. Ja. En annan fråga är när man då gör wudu. Profeten alaihissalam tyckte om att börja med höger sida då han rengör sig. Och i hadithen efter så sa han, om ni gör wudu så börja med höger sida. Är det sunna eller wajib att börja med höger i wudu? Sunna. Wajib. Mashallah. Hadha qawl jadid. Nå. Imam Nawawi, han säger ulema är överens, ajma' al-ulama, att det är sunna att börja med höger i wudu. Och den som börjar med vänster, fatatul fadl, han har lämnat någonting som är bra. Wa tamma wudu, men hans wudu är korrekt. Så det finns ijma i denna fråga. Och även Ibn Abdul Barr och Al-Mundhiri nämner konsensus i denna fråga, att det är sunna att börja med höger och inte med vänster. Det är en ganska viktig fråga, för att om en person kommer och säger jag gjorde wudu, men subhanallah, när jag tvättade armarna så började den med vänster före höger, är min wudu korrekt? Då säger vi ja, din wudu är korrekt, men du lämnar den sunna att börja med höger. Jag fann också här två athar, en från Ali radiyallahu anhu där han sa, ma ubali law bada'tu bishimal qabla al-yamin fil wudu. Ali radiyallahu anhu sa, jag bryr mig inte om jag börjar med min vänster hand framför min höger hand i wudu. Och den är sahih, den finns i Ibn Abi Shayba. Yani, det spelar ingen roll, din wudu är ändå korrekt. Och från Abdullah ibn Mas'ud, och han frågade som en man som gjorde wudu och började med vänster sida, han sa la ba's, det är okej. Och denna finns i Dar al-Qutni och den är också sahih. Och de använder också, vad är då beviset på att det inte är wajib? Profeten Ali Islam i den andra hadithen beordrade. Då säger ulema versen, surat al-Ma'ida, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Allah säger, tvätta era händer upp till armbågarna. Och Allah säger händer. Allah sa inte höger först och vänster sen. Så om Allah säger händer generellt så får du börja med vilken hand du vill. Och denna hadith är också ett bevis. Hadith Aisha radiyallahu anha, كَانَ يُعْجِبُهُ. Han föredrog, han tyckte om att börja med höger. Och vad tyder det ordet på? Att det är någonting rekommenderat, eller hur? Om jag säger jag föredrar att göra si och så, det tyder inte på att det är ett måste, utan det tyder på att det är någonting som jag gärna tycker om och någonting som är sunna och rekommenderat. Hadithen nämner också att det är rekommenderat att börja med höger sida då man kammar sitt hår. Och då nämner ulema när man vårdar sitt hår, kammar sitt hår, alltså du börjar med höger sida, eller när man rakar sig. Då profeten Al-Islam var i Hajj och en person skulle raka honom, så pekade han på höger sida och sa khud, yani börja med denna sida, och sen pekade han på vänster sida och sa ta. Så att även där är det sunna. Och ulema nämner också när man vårdar sitt hår, till exempel genom att ha olja i håret, vilket också är sunna, så börjar man också med höger sida. Okej. Okay. Sen har vi också det här med att sätta på sig skorna. Att sätta på sig skorna. Där började man också med höger. Och då lämnar ulema som al-Khattabi att skorna är ett skydd för våra fötter. Ett skydd för våra fötter, så det är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi får den här äran att ha på oss skor. Så därför börjar vi med höger. För det är någonting, en ära och någonting fint och någonting gott att ha på sig skor. Så därför börjar man med höger sida. Och när man tar av sig skorna så börjar man med vänster fot. Ja. Hadithen visar också en annan viktig sak som Sheikh Bassam nämner här. Att en muslim som Allah givit tawfiq gör hans adat till ibadat. Han gör hans vardagsgärningar till dyrka. Genom just att tänka på det här med höger. Att det blir faktiskt en sunna när du gör allting gott med höger. Men då gäller det också, som han nämner här, att ha avsikt. Att inte bara bli en person som gör det av vana och rutin. Utan man tänker nya. Man har en god avsikt när man då använder högerhanden. Att det här är faktiskt något som är sunna, som du närmar dig Allah med och får belöning för. Då du följer profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Vi hinner en till hadith. Hadith Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam gjorde wudu och han strök över sin lugg och över sin turban och över sina strumpor. Och denna hadith finns i Muslim. Nah. Den här hadithen skulle egentligen vara mer passande att ha i kapitlet om att stryka över strumporna, som vi kommer att komma till senare. Men den är då relaterad till att stryka över huvudet. Och vad gör man om man har en turban på huvudet? Här nämns det att profeten Muhammed a.s. strök när han gjorde wudu då, som vanligt. Så var turbanen bak så att, vad sa vi att det hette? Pannluggen är blottad. Okej, okay, pannluggen är blottad. Så han gjorde wudu när han ska stryka över huvudet. Så stryker han över pannluggen som är blottad. Och sen fortsätter han att stryka över turbanen. Okej. Okay. Så att den här hadithen bevisar då att det är tillåtet att stryka över sin turban och att stryka över sina strumpor. Ulema nämner här att det finns tre sätt att då stryka över huvudet. Om du inte har någonting på huvudet så ska du stryka över hela huvudet, som vi talade om innan. Vi sa att det är en svag åsikt att det räcker med att stryka över en del av huvudet. Så är ditt huvud blottad så måste du stryka över hela huvudet. Har du en turban på huvudet så finns det två sätt att stryka på. Om turbanen täcker hela huvudet så får du stryka över hela turbanen. Om turbanen täcker en del av huvudet så får du stryka över turbanen och även stryka över det som är blottat från huvudet. Okej? Okay? Så de här tre sätten har nämnts i sunna och ulema nämner dessa tre sätt. Och det här är åsikten av Imam Ahmed att det är tillåtet att stryka över turbanen. Medan de andra imamerna är på åsikten att det inte är tillåtet. Och de andra imamerna, som vi sa, använder denna hadith som ett bevis på att det räcker med att stryka över en del av huvudet. Som vi sa, Shafi'i och Al-Hanafiya sa att det räcker med att du bara gör lite så här på huvudet. Och de använde den här hadithen som bevis. Men vi sa att den är inte ett bevis för dem. För att profeten Al-Islam istället för att stryka över resten av huvudet strök över turbanen. Så det ersatte att stryka över resten av huvudet. Taib. Ulema nämner också här vissa kriterier. Att den här turbanen som man stryker över, den ska vara muhannak. Och vi kan illustrera här. Muhannak är att du har en turban och du har den under kinden som beduinerna har för att skydda mot sol och så vidare. Och när man har den och de är ännu större liksom, då är det väldigt ett projekt att ta av den. Och då räcker det då med att stryka över turbanen eller turbanen och det som blottas från huvudet. Naam. Och det har också berättats från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han sa: "In shi'ta famsah 'ala al-imama wa in shi'ta fanza'ha." Om du vill så stryk över din turban och om du vill så ta av den. Och det har också berättats autentiskt att Anas radiyallahu anhu strök över sin turban och Abu Umama och även att Salama strök över sin khimar, strök över hennes hijab. Så alla dessa bevis tyder på att det är tillåtet att stryka över sin turban. Naam. Och där avrundar vi för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Assalamu alaikum.